Nu är det tid för P1s mediemagasin. Vår grundade mening, redaktör Åke Pettersson.
Idag möter vi mannen som gav den privata radion röst långt innan den fanns. Vad anser han om dagens kommersiella radio?
Jag har blivit Expressen Aftonbladet-varianten. Istället för en massa små. Och ska jag vara ärlig så...
Ja, så vadå? Strax hör ni mer av den här rösten. Och lite senare så hör ni om fransmännen som slänger ut sin tv för att programmen är för dåliga.
Det är en tydlig tendens i franska medel- och överklasshem att inte längre ha tv.
Det var ett bra tag sedan vi pratade om den privata lokalradion, den som numera mest består av två stora nätverk ägda av MTG respektive SBS. Eller ska vi säga Stenbecks Kinnevik respektive det amerikanska företag som bland mycket annat äger Kanal 5 och nyligen köpte Kanal Plus i Norden. SBS som nu till och med vill in på börsen där MTG redan finns. Vi ska träffa en man som jobbat på i stort sett alla privata radiostationer som funnits och under alla ägare som genom åren satsat på reklamradio. Eller som det uttrycktes när han prisades av Radioakademin i fjol, reklamradions första och största personlighet. Mannen som gav den privata radion röst långt innan den fanns, Jesse Wallin.
Hur kan man göra någonting innan det finns egentligen? Jag förmodar att de syftar på närradion.
Ja, häng fast vid radion så ska vi lägga på en låt som är så otroligt bra så ni anar bara inte. Det är nämligen en kille som heter Jesse. Jesse Franklin dunkar till med Don't Turn Your Back on Love.
Det var jag med på tidigt.
Berätta, vad gjorde du där då?
Det började med i Lund på en fritidsgård som heter Hemgården. Där var vi, lyckades jag övertala chefen där att vi måste ju starta någon slags radiostudiocirkel. Och så gjorde jag mina första tafflande program. Det är inte riktigt sant faktiskt, för det finns, jag gjorde ett program innan på Riksradion, men det vågar jag inte prata högt om.
Nej, men prata lite tyst om det då.
Det hette Super Disco Party och var en ganska pinsam historia. Men det fanns, och varför jag gjorde det egentligen, det var för att det fanns någon slags brinnande känsla för att jag ville spela bra musik i radion. Jag tyckte inte att Riksradion riktigt presterade det. Och då, vad som var bra i mina öron just då, det var ju alltså diskomusik egentligen från 70-talet. Och det var inte så mycket sånt på Riksradion på den tiden. Idag är man ju mycket bredare. Så det var egentligen musikintresset. Då snackade jag med Bengt Gravström och fick göra någon slags program. Och det fanns liksom ingen discoprogram på den tiden. Tyvärr var det så att vår start av programmet blev skjutet 2 veckor tror jag. Och däremellan dök det upp en gubbe som heter Klabbe som gjorde någon skivspegel, en special tror jag visst det hette. Som var precis likadant fast mycket bättre. Så det blev ingen fortsättning.
Nu har det ju onekligen gått en viss tid sedan dess och Jesse Wallin är nästan tillbaka där han började, åtminstone om man ser det rent musikaliskt.
Med pulsen från 70- och 80-talen.
Nämligen i Jättemorgon med Jesse och Logna, Studio 107,5. Ett program som mest spelar glad och glättig diskomusik från 70- och 80-talet. Jesse sänder lokalt över Stockholm tillsammans med Martin Logna.
Det är ganska skönt. Vi har ju sänt en hel del rikstäckande radio ihop i många, många år. Men jag är ju lite fan av att radio ska vara lokal. Så det är jättekul igen. Och även om jag saknar folket över hela landet som har hängt med genom åren, så är det jättekul att kunna prata om sina egna saker som är nära en.
Men då pratar du för stockholmarna och du pratar stockholmska, eller hur? Men
ja,
ibland hör man att du pratar
kan,
skånska.
Du kan välja.
Och ska vi skifta lite grann och börja prata så här i skolan?
Jag har inga problem med det. Det är bara så länge jag får betalt så pratar jag om man vill.
Okej. Men du har släppt skånskan mer eller mindre, eller?
Nej, faktiskt inte. Alltså, det här är ju en konstigt dilemma egentligen. Eftersom det bara är du och jag nu så kan jag berätta det för dig. Och jag är ju gammal diskjockey, alltså spelar som, jag vet, på klubbar och sånt där. Och Utan någon konstig anledning så la jag mig till med någon slags prata fint så här, va? Dialekt när jag spelade på klubbar. Jag vet inte varför. Och sen gick åren och så började jag turnera i Sverige. Och då fungerade det bäst eftersom de förstod vad jag sa. Man snackade ju på diskoteken på den tiden. Och sen hängde det kvar på radion. Sen flyttade jag till Stockholm och då bestämde jag mig för att jag ska behålla min skånska privat. Så privat pratar jag skånska och i professionen rikssvenska. Fast idag, så här ganska jättemånga år senare, så ångrar jag jättemycket att jag på något sätt, jag har försökt någon gång att backa och tänkte att jag ska köra på skånska. Det går inte.
Det som gör Jesse Wallin extra intressant är som sagt att han i stort sett jobbat på alla kommersiella radiostationer som funnits sedan det blev tillåtet med sådana 1993. Och även innanför den delen, den privata lokalradion som den hette vid starten 93, som numera består då av två stora nätverk.
Det har blivit Expressen Aftonbladet-varianten istället för en massa små. Och ska jag vara ärlig så, när vi var och försökte starta upp det här och slogs för det här, så var väl kanske inte riktigt detta vad vi hade tänkt oss. Utan vi hade väl kanske tänkt oss, jag hade mer bilden av, du vet, ett litet hus utanför stan med en antenn och där låg radiostationen och så servar man stan och sa hej, god morgon Växjö eller vad det var för någonting. Nu har det ju blivit lite miniriksradion över hela alltet på något sätt.
Du jobbade för inte så länge sedan på Megapol, Bonnier, yep, ägda Megapol. Nu finns inte Megapol på det sättet längre utan ingår i en annan kedja.
SBS, ja. Och det är som allt annat, det är ju ingen svenskt längre. Det som kallas kaviar och sånt.
SBS, det står för
Scandinavian Broadcasting Systems eller något liknande. Och det är alltså, kan jag berätta lite hemligt? Ja, det är ju inte så hemligt. Men alltså, det är ju egentligen några Hollywood-advokater som startar det här. Och en av dem är en av gubbarna som ligger bakom Bond-filmerna. Det är lite cool. Ah, ja.
Men inblandad i radio, inblandad i tv, filmer och så vidare.
Ja, det är ett jättebolag på ganska kort tid har blivit det. Och det andra bolaget är MTG då, som är alltså TV3 och Stenbecks gamla bolag.
Och det består i sin tur av sammanslagna både det ena och det andra.
Jajamän. Det har ju varit en, som jag sa, en fantastisk resa. Det är ju väldigt många radiokanaler som har, framförallt för oss som har jobbat på dem. Jag har väl kanske inte varit så drabbad, men det finns ju folk som har varit ovän med någon och som har sagt upp sig och sen så 3 månader senare så har kanalen blivit uppköpt utav samma som man jobbat för innan. Du förstår.
Så blir det adjö.
Nej, det har kan inte blivit, men det är lite samma folk som cirkulerar faktiskt.
Om är det någon större skillnad då? Jobba för till exempel Bonnier och Kinnevik som du har gjort bägge delar?
Nej, egentligen inte. Alltså det är ju som alla företag att de har ju sin egen, de har ju liksom det finns ju en MTG-anda och det finns en Bonnier-anda.
Vad är det för skillnad där då?
Ja, det tror jag, om du tittar på de program som MTG presterar i tv och sådär, så det finns en lite osvensk, lite kantig go-go-go-anda som är både positiv och kan också vara tuff och lite negativ. Men de har tillfört väldigt mycket tycker jag. Och Bonnier-andan var mer sådär trygg och journalistisk och åt det hållet. Och SBS är ytterligare något som jag inte helt har kommit under full med än.
Okej, var tar den kommersiella radion vägen i framtiden då?
Jag vet inte. Alltså, vad vi har lyckats med samtliga kanaler är att efter en viss röra i början så utkristalliserade sig några stycken aktörer som egentligen gjorde samma program allihop. Nu är det, folk skäller ju fortfarande på så att vi låter ganska lika, men om man lyssnar på kommersiell radio så är det faktiskt väldigt skilda format, eller man låter, stationerna låter väldigt olika även om det finns de som är ganska nära varandra. Vi har också lyckats åstadkomma och plocka väldigt många lyssnare. Det är ju väldigt poppis alltså. Det är ju mer än hälften av alla i Sverige som lyssnar, och på sina håll är vi ju större än P3 och babababa och sådär va.
Men i Stockholm är P1 allra störst.
Ja.
Är inte det märkligt?
Nej, det är inte alls märkligt. Och det konstaterar jag redan på närradiotiden. Att ju mer vi dunkade musik i radion, ju mer vill man höra något annat ibland. Och då sökte man sig till de mer riktiga talkanalerna. Så det kompletterar man ganska väl. Jag tror att det är en naturlig utveckling av att marknaden blir liksom frisk på något sätt.
Men Jesse var faktiskt med och startade P4 också. Det här är hans version av hur det gick till och vad P4 bestod av på den tiden.
Vi var ett gäng med entusiaster som gjorde olika närradiokanaler i Lund. Och vi bestämde oss för att varför kriga med varandra, varför inte gå ihop och göra en sommarkanal. Sagt och gjort, och vi startade Radio P4. Vi var en massa idealister och vi hade hemskt kul.
Detta är sommarradion P4. P4, 99,1 MHz, Lunds närradio, sänder för dig varje dag. P4 ger dig musik, nyheter, väder och reportage. Vi på P4, säg god morgon och önskar dig en skön sommardag. God morgon, ja visst. Det är väl dags att säga god morgon igen efter den här långa körja natten vi har haft på P4.
Kaffet åren gick, det blev jättepoppis och det är så småningom. Så jag lämnar Lund och hela första generationen lämnar Lund. Och en gammal flickvän till mig tog över kanalen som i sin tur köptes av Stenbeck på något sätt. Som sen sålde namnet till lokalradion.
Men tillbaka till dagens verklighet, för det finns förvisso ett och annat problem inom den kommersiella radion också idag.
Uthålligheten, ja, den är egentligen ekonomiskt god eftersom att man hållit på sedan man startade utan att tjäna en spänn. Jag vet inte om folk känner till det, men det finns ju ingen som har tjänat någonting på kommersiell radio.
Och det är anledningen egentligen ju till att det bara finns två stora nätverk.
Just det,
idag.
Och det är sorgligt, och det i sin tur beror på dels att utav någon anledning, och det får du snacka med reklamfolket av, så säljer vi ju inte tillräckligt eller mycket reklam, eller vi tar inte tillräckligt mycket betalt för den. Och internationellt sett så är den här en stor marknad, men i Sverige så lyckas vi inte riktigt med det.
Är det så att den reklamen som görs i radio är för dålig, för tafflig, eller vad beror det på?
Nej, det, ja, alltså, ibland. Alltså, det har ju blivit mycket, mycket bättre. Alltså. Men jag tycker det är ganska så hög klass på reklamen idag.
Men vad beror det på då? Att man inte väljer radio som medium?
Dels har man krigat sinsemellan bolagen, så att det blivit... Det är ta för dåligt betalt helt enkelt för spottarna. Och du vet, har man gått den spiralen ner så kan man inte lyfta det. Eller kommer ta lång tid i alla fall. Och det andra är att jag tror att reklambyrås och sånt där har varit negativ. Åh, nu kommer det ett nytt här, va, med radio, jobbigt sådär. Åh, TV är ju mycket glassigare, va, liksom. Åh, jag köper för 4 miljoner. Så är ju inte riktigt radio. Nu håller det på att bli så eftersom det är två stora bolag. Sen det andra problemet är ju konsumtionsavgifterna. Vi betalar ju skatt för att få lov att sända, och det är mycket stora summor pengar.
Men det vet man ju när man är ute och bjuder på de här, ska jag säga, på de här stationerna, att det kostar varje år.
Man har inte tänkt sig, alltså man har väl trott det skulle gå bättre. De flesta började storstilat med stora stila studios och så där. Så har det krympt. Och man försöker anpassa sig till verkligheten. Och det är möjligt att det är nödvändigt. Jag vet inte, att det är stålbadet, och efter det här så föds det kanske den nya radion i Sverige. Vad jag skulle ha gjort idag om jag hade varit i maktposition, det är bryta ner till mindre enheter. Jag tror att det är nu man ska göra det. Alltså. Vi måste nog vara närmare lyssnare.
Anser Jesse Wallin, som väl ändå får anses finnas ganska nära sina lyssnare på Studio 107,5 i Stockholm. Men vad tycker då reklamradions nestor om Sveriges Radio, den stora konkurrenten?
Jag gillar ju Sveriges Radio. Jag är ju uppväxt med Sveriges Radio. Sveriges Radio har ju gjort otroligt mycket. Det märker man. Jag menar, jag var ju tidigt när jag hörde Radio Luxemburg för första gången en fanatiker av sån här diskjockeyradio, eller man säger. Jag åkte i USA jättemycket. Men det märktes tydligt att det var en stor skillnad mellan amerikanerna och svenskarna. De är väldigt smala i sin musiksmak. Amerikanerna. Medan vi i Sverige har ju blivit itutade. Ja, så kom det en Kalle Julabo, och sen kom det en poplåt som man tyckte var okej, och sen var det en Mantovani, och så det hade ju faktiskt något gott med sig, för att man vi är ganska duktiga i Sverige på musik. Vi kan ju massa, vi kan ju våra musiken bakåt i tiden och sånt där. Och är det någonting man ska vara gnällig på lite grann, så tycker jag väl att fast det är kanske bra egentligen att Riksradion har ju närmat sig den kommersiella radion, och kanske lite tvärtom. Det är kanske mest bra för oss och sämre för er, jag vet inte egentligen.
Ni som brukar lyssna på det här programmet är troligen väl medvetna om att Jesse Wallins stora konkurrent Sveriges Radio sedan 10 år satsat mycket hårt på så kallade DAB-radio, Digital Audio Broadcasting, digital radio. Problemet har bara varit att få lyssnare har varit intresserade, eller ska vi säga att fabrikanterna av DAB-mottagare har varit måttligt intresserade. För hittills har apparaterna varit alldeles för dyra. Så tvingades SR sluta med sändningarna i DAB för några år sedan, utom när det då gäller de experimentkanaler som finns också via nätet. De kan man alltså höra i DAB i de fyra storstäderna Stockholm, Göteborg, Malmö och Luleå. Ja, hur ser då reklamradions Jesse Wallin på den tekniska framtiden?
Egentligen så är det ju så att det som folk lyssnar på just nu, eller det som du lyssnar på just nu, det är ju vad vi säger förhoppningsvis. Folk skiter ju rent ut sagt om det är digitalt, analogt, ettor och nollor, eller om det är en tretums högtalare eller vad. Så att det är inte så intressant för gemene man. Och jag var på en stor grej i USA, på en NAB-mässa som är en sån här branschmässa. Och då när de presenterade digitalradion, och det var knäppt tyst, och alla de här teknikerna de förklarade, det är brusfritt och det är jättebra. Och då var det en gubbe som reste sig upp och sa att we don't want it. Vad ska vi med det till? Det enda som för radiostationerna skulle innebära fler kanaler, mer konkurrens, köpa nya grejer och något nytt konstigt. Så därför tror jag att det har varit väldigt trögt, men det kommer.
Du tror det? Mm.
Det kommer, och det kommer framförallt tror jag via direkt sändande satelliter. Nu blir det väldigt tekniskt. Redan idag så finns det i USA så att du har det som en vanlig liten bilradio eller en transistor, och du kan ta in alltså digital radio via satellit. Och då är det intressant. Idag är det ju inte så intressant att köpa en liten ful burk för 5000 spänn som inte kan någonting mer än en vanlig liten transistor för 300 spänn.
Men det finns andra problem också, saker som kanske mer är problem för de som producerar radioprogrammen.
När jag var liten så fanns det P1, P2, P3, punkt. Idag så finns det ett antal 100 kanaler i Sverige. Inte på samma ort, men totalt. Om några 10 år kanske, då har vi kanske 2000 kanaler. Och det måste ju innebära någonting. Redan idag när vi har ganska många kanaler så måste vi nischa oss. Va? Jag menar, jag spelar 70-80-tals musik på Studio 107,5. När det finns 2000 kanaler, då måste du vara ännu mer nischad. För vi lever ju på lyssnare, och ni som lyssnar måste kunna namnge kanalen. Annars så får vi inga poäng i undersökningen, och då tjänar vi inga pengar. Så då kommer det bli kanaler som är bara Kalle Julabo. Samtidigt så kan det ju bli så som att om man, ja, du vet, man kommer till ett julbord och det är för många sorters sill. Då vet man inte riktigt vad man ska äta. Det är ju inget man kan bromsa. Jag tror inte man kan göra någonting, utan det är bara åka med.
Och om Jesse Wallin gör det vill säga åker med och inte sadlar om och bygger båtar till exempel, så vill han som sagt ha mer av det den privata lokalradion skulle bli, nämligen lokal radio, sida vid sida då av public service-radion.
För min del, gärna lokala kanaler, och jag vill ha P1 också kvar, och jag, även om jag inte lyssnar jättemycket på det, så tycker jag att jag gick förbi när jag kom in till studion här, radioteatern, sånt ska vi värna om tycker jag.